Nå ja, Laszlo Krasznahorkai fick Nobelpriset i litteratur. Han är sprungit ut och köpt hans böcker redan.
Jag har faktiskt tre av hans böcker hemma i bokhyllan den här gången, så jag behövde inte gå till vare sig bokhandeln eller bibban. Men i allmänhet så brukar jag nog försöka få tag på böcker om jag inte har läst till exempel.
Nej, säger jag. Och jag tror att jag är exceptionell i det att jag tror jag aldrig har köpt en bok utgående från att någon har fått ett pris.
Ja, jag är också lite lat med det där. Den här gången så var det ju faktiskt en författare som jag hade hört talas om någon tidigare och tänkte att det där kunde man ju läsa. Så jag får nu se om kanske jag orkar massa mig iväg till bibban eller till bokhandeln och få ett ex. Men hej och välkomna till Kulturpodden. Och så, nu så här i Nobelpristider så tänkte vi att vi skulle prata inte om pristagaren utan om Nobelpriset i litteratur i sig. Och det har kommit en hel drösa böcker om Nobelpriset i litteratur också, men så talar vi lite bredare om världen av prestigefyllda konstpriser och hur det liknar och skiljer sig, till exempel mellan konstarter, litteratur och film nu framför allt. Och vi som talar om det här är Marit Lindqvist, Silja Sahlgren Fodstad och jag heter Lasse Garoff. Marit, du som Svenska Yles litteraturkritiker så stod du som varje år i direktsändning när pristagaren lästes upp. Hur reagerar du på namnet i år?
Nu är det ju alltid lite spännande att stå där och titta på den där vita dörren och vänta på den där lilla klockan som ska ringa och dörrarna slås upp. Och så står man och tänker att ja, är det någon jag har hört talas om? Är det någon jag känner till? Är det någon jag har läst? Nå, jag var inte särdeles förvånad över att det var Laszlo Krasznahorkai det här året. För han har ju legat högt uppe på bettinglistorna de senaste åren. Och han faller jätteväl in i Svenska Akademins, vad ska vi säga, diskussioner och prisutdelningar de senaste decennierna. Alltså här har vi ett stort europeiskt författarskap som skildrar, vad ska vi säga, smärtpunkten i det här fallet i Ungern, så i Europas historia under och efter andra världskriget. Och han skildrar maktövergrepp, maktfullkomlighet, utsatthet, mänsklighetens sårbarhet i ett sånt här samhällsmaskineri som mal sönder både psykiskt och fysiskt. Alltså den här lilla människan som försöker skapa sig en tillvaro på olika sätt och försöker överleva i ett sånt här rått och nära på omänskligt samhälle. Mm. Så det faller väldigt väl in i hur man har belönat tidigare författarskap under de senaste decennierna.
Det där är ju en sak som nog faktiskt fascinerar mig. Det här att det finns de här bettinglistorna över vem som kommer att vinna. Mm. Och det är ju alltid det samma på något vis misstanken eller de här skandalsusningarna kring det här. Att är det nu någon som har gått och pratat bredvid mun eller har någon lyckats gissa sig till någonting på basen av vilka böcker som har legat på någon nattduksbord eller så här?
Ja, det är lite intressant. Jag brukar inte titta så hemskt noga på de där bettinglistorna. Jag tänker i fjol när priset tilldelades Han Kang från Sydkorea, hon fanns inte med på någon bettinglistor. Så att det kan ju komma in någon sån här svart häst löpande så här. Men det är klart, å andra sidan de bettinglistorna, de ger ju en liten fingervisning om vilka författarskap som det snackas om. Så här. Och då kan man ju också få, ska vi säga, lästips utgående från det. Man tänker att jaha, det finns en sån här spännande författare från Kina som Zhan Shue till exempel. Henne har jag aldrig hört talas om. Kanske jag borde kolla vad hon skriver för någonting och så vidare. Så att det kan ju funka på många olika sätt, de här listorna.
Mm, ett tecken på hur marknader genererar information för publiken. Mm. Hur är det? Men det är annorlunda i Oscars, Silja, har jag förstått det rätt?
Jo, alltså det är ju väldigt svårt att tala om de här två prisen på något sätt parallellt, för att det är så helt olika världar. Jag menar, Nobelpriset, det representerar på riktigt, om vi ser traditionellt tidigare som vi försöker undvika att dela in kultur i högkultur och populärkultur. Men de här två representerar ju nog de här ytterligheterna. Att Nobelpriset, har du läst vinnaren, vet du vem det är? Då är du redan ganska så där högt i hierarkin för att ha koll på kulturen. Medan det skulle vara förvånande om inte människor skulle ha hört talas om någon av de filmer som är nominerade i Oscars sammanhang. För att det är ju på riktigt den där breda arenan. Och där finns ju en helt... Alltså på något sätt så är tonfallet redan i sig väldigt olika. Däremot, jag har faktiskt fått någon frågan, att eftersom jag har bevakat Oscars i 30 år, att brukar inte jag liksom betta? Varför går jag inte in? För att jag har ju ändå ganska bra sådär koll, för det är det vi gör så här professionellt. Jag var ju så här som att för mig så ligger det så långt ifrån tanken liksom på att man skulle på det sättet kasta sig in i det här. För mig är det så där kultur. Att jag kan nog också, förstås tittar jag ju också att vem ligger högst på vilka listor. För att, precis som du Marit säger, det ger en fingervisning och det kan öppna ens ögon för någonting som man inte kände till. Men att Chelsea ger sig in i det så har jag aldrig ens reflekterat över. Men jo, men alltså, i Oscars sammanhang så ser ju saker väldigt annorlunda ut överlag när det gäller filmvärlden. Därför att där har vi alltid uttalade nomineringar att utgå ifrån. Vilket ju då, jag har förstått att nog finns det ju någon som lite vet var Nobelkommittén rör sig.
Ja, alltså det är ju, deras system går ju till så att det finns en massa olika instanser och institutioner som kan nominera författare. Alltså det finns då olika andra akademier, författareföreningar, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare Nobelprisvinnare och så vidare, som ger sina förslag. Och av de här förslagen så kokar man sen så småningom ner det till en hanterlig bunt med författare. Och sen kvarstår alltså 5 författarskap som hela Svenska Akademin ska bekanta sig med under en viss period. Och ur det här urvalet sen så utser man då den som tilldelas litteraturpriset.
Mm.
Men de här är ju osynliga för vanliga dödliga. Och alla de här handlingarna som berör det här är ju hemligstämplade i 5 decennier. Så att man vet inte så mycket. Det är väldigt hemligt.
Ja, men det här är ju också intressant. Alltså, man tänker just på att Nobelpriset på riktigt, och speciellt som diskussionen har gått de senaste årtiondena, just det här kring hur man vidgar världen. Just det här att varifrån kommer vinnaren har ju en betydelse. Men just när du säger det här att man har en hanterlig då, mängd författarskap att utgå ifrån, det är ju tacksamt att veta, för det känns ju helt absurt att av all världens böcker som har skrivits, ja, så ska någon hitta någonting. När det gäller filmen så är det ju egentligen precis lika absurt. Jag menar, Oscarspriset kan ju tilldelas, det behöver ju inte vara en amerikansk film, men filmvärlden har varit så länge så präglad av det att man inte funderar på att, ja, men det görs ju ganska mycket filmer på annat håll också. De senaste åren hade ju ändrats så att det kommer in filmer som icke är producerade i USA också på de här, ska vi säga, hetare listorna som bästa film och sånt. Men alltså, nu har de här priserna har en enorm funktion för att bredda perspektiv.
Ja, och detsamma gäller ju också Svenska Akademin. Alltså, man har ju medvetet gått in för att bredda perspektivet här. Alltså, för några år sedan så tillsatte man ju sådana här externa områdesexperter då, som ska ha koll på afrikansk litteratur, spanskspråkig litteratur, arabisk och persisk litteratur, östasiatisk litteratur, slavisk och indisk litteratur. Just för att man har fått så mycket kritik för att man är så eurocentriska. Alltså att det är den här västerländska litteraturen som man ständigt uppmärksammar och prisar och hyllar på olika sätt. Och Paul Tengart, som hör till de där som har gett ut nu under hösten, gett ut en bok om Nobelprisets historia. Så han talar också om den här att här finns sådana här kulturimperialistiska drag i det här priset. Att man har tenderat att se till den här västerländska litteraturkanonen, om man så vill kalla det. Alltså att det att man har alla möjligheter, man har den här makten att prisa och lyfta fram författarskap utanför den här västerländska normen, så att säga. Och ge utrymme och synlighet åt de här underrepresenterade litterära rösterna och ge andra perspektiv och se andra traditioner. Och då borde man också kanske i högre grad ta den. Och jag tror ju nog att strävan finns där, men att det inom kanske inom Svenska Akademin är den här, man är kanske mera bekant med den här västerländska litteraturtraditionen helt enkelt. Den ligger en närmare hjärtat, både tematiskt och språkligt. Jag menar, man kan inte alla språk i världen heller. Så att det handlar ju också om snille och smak på det sättet att hur den här kommittén eller akademin är sammansatt. För den speglar ju också förstås priset på olika sätt, och samhället.
Ja, men det har ju konstaterats att med det här priset så kommer akademin lite tillbaka till sina trygga jaktmarker igen. Att vanligen så är det så att de gör någon slags liten exkursion någonstans utanför Europa och till där priset till författare i Korea eller Zanzibar, och sen kommer de tillbaka till Europa eller Amerika och så här. Och ja, alltså jag bara, En orsak varför vi nu talar om det här ämnet, varför att jag vill prata om, jag vet inte, jag blir alltid på något vis jag vet inte hur jag ska beskriva den här känslan riktigt som jag får, men lite sådär road och perplex när jag läser om hur akademins så här tidigare och nuvarande ledamöter uttalar sig så här om litterär kvalitet. Till exempel i den här, en av de här böckerna som har kommit ut är skriven av Kai Schuler och heter att det är trots allt bara ett pris. Och där intervjuar han alltså Horace Engdahl som satt med i Nobelkommittén i 21 år. Och han verkar, det som gjorde mig så intressant, eller jag tyckte det var så märkligt med det här, var att han, hur totalt han verkar ha internaliserat den där rollen som smakdomare. Att han talar om det så här att Nobelpriset i litteratur förutsätter att verket har ett, citat, litterärt värde. Och ledamöternas, det vill säga också hans egen, på något vis kompetens är så djup att han förstår vad det här litterära värdet är. Och därför så kan de på något vis avgöra vad som är bra och dåligt så där på riktigt. Och jag vet inte, alltså, jag kan ju inte annat än gratulera honom för hans självförtroende. Och jag tvivlar inte heller på att han och många och de andra inom akademin har en jättestark litterär kompetens. Men jag upplever att det på något vis saknas en insikt om det här, om att det här som han påstår är totalt vansinnigt. För att det, konst är ju inte på det viset en sak. Och litteratur är inte en sak, utan det är många saker. Och just som sagt att världen är stor och hur viktiga olika böcker blir beror ju på när det skrivs och för vem och i vilken del av världen. Och de har en betydelse där de skrivs som kan vara svår att förstå för en grupp svenskar. Och verk måste mätas enligt sin egen måttstock och det blir alltid att jämföra äpplen och päron på något vis. Så det här att dela ut ett pris, när jag nu tänker på det här, så länge det nu inte handlar om ett väldigt begränsat sammanhang, typ så där största pumpan på marknaden, så grundar det ju alltid på något vis på ett visst mått av godtycke. Men det här kan inte en prisjury medge därför att prisets integritet kräver att man håller fast vid den här fiktionen om någon slags objektiv bedömning. Och jag tror ju nog att litterära pris kan spela en konstruktiv roll och lyfta fram konstnärskap som folk inte hade koll på och allt sånt här. Och framförallt är det ju ett fantastiskt sätt att skapa ett nytt content för världens kulturbevakning. Och så gillar jag ju också det här att Nobelpriset håller fast vid den här elitismen. De ska absolut inte börja göra sig till att leka så där folkliga för min skull. Men det är bara på något vis det här att det finns en så grandios självuppfattning där. Och den där förväntan att omvärlden ska ta dem på lika stort allvar som de tar sig själva. Och jag kan bara beskriva det här som att alltså det finns ett ljuvligt ord på ett av de här orden på jiddisch som har vandrat in i amerikanska, nämligen chutzpa. Och det betecknar en sån kombination av totalt självförtroende och total skamlöshet. Och det där klassiska exemplet är att någon mördar sina föräldrar och sen ber om nåd för att han är föräldralös. Och någon som är så ofattbart skamlös att man blir lite sådär imponerad. Och varje år så slår det mig att tänk vilken chutzpa Svenska akademin har när de säger att just så här, att litteratur är som en längdhoppningstävling och vi är de som kan avgöra vem som hoppar längst och gör det till exempel Bob Dylan. Och jag vill bara att den vidare allmänheten ska förhålla sig till dem med den här, på något vis en så här, den här råd distans som jag tycker att de förtjänar.
Mm. Alltså grejen med det här priset är ju att det är ett globalt pris, så det är ju egentligen en helt omöjlig uppgift att besluta om vilken författare man ska lyfta fram just ett visst år. Det är ju en helt omöjlig uppgift. Och samtidigt så tänker jag mig att världen är full av priser. Också litterära priser. Bara i Finland har vi långt över 70 litterära priser. Så att jag tycker egentligen att det måste ju också få finnas priser där man på något sätt hyllar det som man nu då anser att är det högkvalitativa. Alltså litteraturen med hög verkshöjd så att säga. Men jag kan å andra sidan nog förstå, för jag får ofta höra av folk då som frågar mig att vad tycker du nu om årets Nobelpristagare och vad ska man läsa och så vidare, att det ofta är så tunga och svåra och jobbiga författarskap som man lyfter fram. Men detsamma får man nog höra om Finlandiapriset till exempel, som är vårt eget inhemska litterära pris. Senast här i veckan så var det en insändare i Helsingin Sanomat av en professor emeritus som hade läst då samtliga Finlandiaprisvinnare i den skönlitterära kategorin från 1984 till 2024. Alltså en 40-årsperiod. Nå, det här är bara en röst bland många, men det är ganska symptomatiskt. Och han beskrev då den här processen som väldigt tung, eftersom de flesta av de här böckerna inte föll honom alls i smaken. Och han tyckte att det var språkligt snårigt och verken saknade ofta intrig och man fick verkligen anstränga sig för att förstå vad de här berättelserna handlade om. De hoppade i tid och rum och luddiga filosofiska resonemang och kryptiska språkliga krumbukter och det fanns inga röda trådar och det var liksom helt enkelt tråkigt.
Men tänk vilken hängivelse att han
ja,
gjorde det här.
Ja, det tycker jag. Och han efterlyste då att man i den här urvalsprocessen när man nominerar de här verken till Finlandiapriset skulle då också inkludera i högre grad, alltså inkludera kvalitativa underhållningsromaner som till exempel någon spänningsroman. Mm. Och det kan man ju klart tänka på. Men jag tänker också att det finns väldigt, som sagt, väldigt många litterära priser idag. Så att man kanske också nischar dem på olika sätt. Att det ska finnas olika priser för olika genrer, för olika sammanhang också.
Men just med tanke på att Nobelpriset är ett universellt pris, ja, så tycker man kanske att det kunde finnas mera bredd då, i vilken art av litteratur man lyfter fram. Jag kan ju känna när du, Lasse, gjorde den här beskrivningen när jag tittade på prisutdelningen igår. Såklart, det finns ju någonting redan i hur de talar när ständige sekreteraren lägger fram. Det är ju liksom inte så här, woho, utan det är ju tonfallet redan i sig. Så här att
högstämt.
Nu, ja, det är minst sagt högstämt.
Ja, väldigt
högstämt. Det är så där att nu, det är ingenting att skratta åt det här, för det här är viktigt. Och det är klart att där finns det ju redan någonting i det här som gör det lite lätt komiskt utifrån.
Ja, men jag tänkte just på det här, vilka berättelser man lyfter fram för den här Paul Tengards bok är väldigt intressant och den är väldigt underhållande, hur han skriver om Nobelprisets historia. Och han lyfter också då fram vilken typ av litteratur man har valt att premiera under vilka decennier. För det speglar ju som sagt dels då den här sammansättningen i akademin, men också samhället överlag. Och då är det kanske just intressant att se på den nuvarande akademin, så att säga. Vad de har valt att premiera dem under 2000-talet blir det ju. Jag vill fundera vilka århundrade lever vi. Men att man då har haft alltså en tendens att lyfta fram sådana här författarskap som granskar vår närhistoria. Alltså just krigsåren, andra världskriget och framåt, så att säga. Och att man då verkligen har beskrivit det här med den lilla människan i förhållande till makten och olika sådana här strukturer som kan kallas för vittneslitteratur. Alltså där man också tar in mer eller mindre dokumentära inslag och så vidare. Så att det blir en kombination av det skönlitterära och det historiskt dokumentära. Där man då verkligen ger makten på pälsen, så att säga. Sen har vi också det här ekokritiska elementet som har kommit in i flera av de här verken. Att man uppmärksammar klimatförändringarna. Det har fått större fokus också i de här verken som har kommit ut på 2000-talet. Eller som han har valt att belöna alltså. Och sen också den feministiska tråden här. Alltså gestaltningen av ett patriarkat som finns där. Och att man har valt att uppmärksamma sådana djärvt nydanande insatser för den språkliga gestaltningstekniken som han skriver. Alltså. Så att språk är jätteviktigt också. Och om man nu tänker på Krasnahorkai så är han ju känd för att skriva väldigt speciellt. Alltså han skriver oerhört långa meningar. Den här hans senaste Herrscht till exempel. Så det är en enda lång mening från sidan 1 till sidan 370.
Jösses.
Så att häng med där den som kan. Alltså det gäller att hålla koll på huvudspåret så att man inte tappar bort sig i de här sidospåren. Men det här är också helt tydligt någonting som man tar på största allvar för Katarina Frostenson som ju inte numera sitter i Svenska Akademien, tidigare ledamot. Så hon pratar just om det här med att försöka hitta författare som har lyckats åstadkomma ett nytt språktillstånd. Alltså författare som har gjort någonting nytt som förändrar litteraturens väg. Och det här tycker jag är en nyckel också när man ser på vilka författarskap som Svenska Akademien har belönat. Så att det här språkligt nydanande samtidigt som det är vissa tydliga teman som man ständigt återkommer till i de här sammanhangen.
Ja, jag tänker på den där Svetlana Alexejevich till exempel. Hade just det här, att, jag menar när man läser hennes verk så är det ju ett enda långt liksom vadande genom elände vanligtvis. Och sen handlade det just om Sovjetunionens historia. Och det som jag tycker att det är speciellt är just det där på något vis språkligt också spännande. För de består ju av just sådana vittnesmål och sådana rösterna av människor som hon har folk som hon har talat med som har berättat hennes saker, så återger hon på något vis väldigt sådär avskalat på något vis hur de uttrycker sig om vad de har upplevt. Och jag tyckte att just sådär språkligt så var de här böckerna också jättespännande, för att det tilltalet blir så otroligt direkt.
Och också politiskt laddat. Alltså, många av de här författarna som Svenska Akademien har belönat har ju varit politiskt intressanta val. Jag menar, Svenska Akademien hävdar ju gång på gång att det här är inte ett politiskt pris. Man ser bara till det inom litterära, man läser bara det som står mellan pärmarna. Det är det som avgör, det är kvaliteten som avgör. Men det är ju klart att det har en politisk spännvidd också. Jag menar, Arthur Lundqvist som också satt i akademin i tiden, han konstaterar för sin del att det här priset är inte till sin avsikt politiskt, men det kan vara det till sin verkan. Svenska Akademien lever ju inte i ett vakuum. Alla verk skrivs ju i ett sammanhang och i olika samhällen, och det speglar ju också den politiska verkligheten. Och jag tänker nu på till exempel författare som Laszlo Krasznahorkai, som har varit ganska omdebatterad och omdiskuterad i Ungern. Han är ju hyllad, men han häcklar ju också makten, den sittande regeringen. Och även om Orbán går ut på Facebook och säger att Krasznahorkai är Ungerns stolthet, så finns här ju nog också olika schatteringar i det här, för han har ju också kritiserat hur landet de senaste decennierna har rört sig bort från Västeuropa och så vidare. Eller författare som Han Kang, Abdulrazak Gurna, Olga Tokarczuk, Svetlana Alexejevic, Herta Müller och så vidare. De har varit kontroversiella på många sätt, just för att de har skildrat makten och hur makten spänner sitt nät över folket och förtrycker folket. Så att på det sättet så kan många av de här författarskapen tolkas som väldigt politiskt laddade.
Det är ju ofta den där rollen som konst hamnar in i. Liksom. Lite sådär ofrivilligt att man har en konstnär som har något lite annat ärende. Och sen på något vis bara på grund av den här kontexten där de där verken kommer till, så läses det in någon sån politisk betydelse som blir just obekväm för någon makthavare eller liknande, som blir väldigt sen, som sen färgar på något vis den här läsningen mer än vad kanske författaren har avsett.
Alltså jag tycker ju att kultur, poängen med kultur ganska mycket är ju att vara en röst i sin samtid och på något sätt fylla den funktionen. Det som jag tänker genast, om man tänker igen på den där indelningen mellan så kallad högkultur och populärkultur, så är ju det att så att säga den politiska sprängkraften blir ganska mycket i det här ena skiktet. Mm. Jag tror ju så att säga den där publiken som kanske skulle vara betjänt av att få syn på spänningarna mellan den lilla människan och makten eller så här, kanske inte ändå springer och köper denna Nobelpristagare och får denna djupa insikt. Jag tänker just det här med att skriva, fast det är litterärt nydanande, men att skriva en hel roman med bara en mening, det utesluter en massor med läsare för att just det har den där tröskeln. Och då säger jag inte att man ska få skriva så, förstås. Jag menar, kulturen ska ju så att säga ha den här spännvidden av allting. Men jag kan alltid känna just att tyvärr så stannar liksom den här påverkningsbiten inom en viss krets. Mm. Vilket har varit en orsak till varför jag till exempel själv, jag har ju också studerat litteratur, Marit och jag har studerat litteratur tillsammans, men filmen har liksom blivit mitt fält kanske just därför att jag älskar film som uttrycksform, men också är tagen av det här hur filmen kan väcka opinion och hur film kan spegla sin verklighet på ett sådant mellan raderna sätt. Jag menar, en actionfilm kan säga mer om vår samtid än den smala konstfilmen som uttalat pysslar med någonting sånt. Att där finns det ett genomslag som är självklart kanske på ett annat sätt.
Men jag tänker nu när du har varit inne på Oscars nomineringarna och Oscarsgalan och statyetterna och så vidare. Hur förhåller man sig i Hollywood då till politik? Alltså jag menar, för där finns ju också en stark dimension av politiska filmer och så vidare, och belöningar av det.
Jag vet inte hur mycket man kanske funderar på politik. Jag tänker sådär, det som man måste komma ihåg när det gäller Oscars är ju att det handlar jättemycket om pengar. Att jag menar, där kommer man redan så att säga förbi det här med den konstnärliga kvaliteten, att det kommer man ju inte ifrån. Att jag menar, en Oscarskampanj så har man tippat kring 25 miljoner dollar så satsar man på att föra fram sin film, och Netflix satsar enligt vissa uppgifter 100 miljoner dollar på ett år på att promota Oscarsmässigt.
Så att det... Alltså, men det där låter ju helt fantastiskt. Alltså, Hur går en
fruktansvärt, skulle jag säga.
Ja, hur går en Oscarskampanj till?
No, det här är ju alltså det som egentligen är väldigt svårt att bena ut, därför att det är väldigt få som vill uttala sig om. Inte vill man ju berätta hur mycket pengar man har satt på kampanjen och sådär. Och det finns en rigorös mängd med regler kring Oscars gala. Man ska egentligen inte få föra kampanj. Alltså du kan inte säga kom och rösta på min film, utan du kan så att säga promota för att komma och titta på min film. För det är mycket det handlar om, att du ska få synlighet så att delegaterna som ska rösta har sett det de ska rösta. Jag kan ju säga som en liten sån där blinkning till sidan, så det är väldigt nyligen som det här kom i regler om att ska man rösta inom en viss kategori så måste man se alla nominerade, det vill säga de fem som är nominerade.
Nej men herregud, på riktigt.
Det har inte ens
så
varit
delegaterna
självklart.
Har inte ens sett
det har inte ens varit självklart, utan man har nu kanske röstat på det man har sett då. Så att jag menar, det är väldigt svårt att ens förhålla sig till det här på samma planhalva så att säga, som om man talar om vissa av de här litterära priserna, eller om man talar om våra nationella filmpris som ju har ett helt annat utgångsläge. Men med Oscar så är det annorlunda. Där talar man ju om att det där verkliga hårda krigsföringen inom kampanjförande kom faktiskt här 1999, och då var Harvey Weinstein inblandad i det. Och en av de där stora skandalerna att Spielbergs Saving Private Ryan, som alla hade tippat på att skulle vara den här stora vinnaren, som ju då handlar om ett av våra riktigt stora krig. Och en sån här klassiker i sin genre, att den skulle vinna, vilket den inte gjorde, utan istället vann en sån här lättsam dramakomedi, Shakespeare in Love, vilket hade att göra med att man nu till och med talar om att det hade köpts röster. Och det har sen blivit på något sätt en sån här vattendelare där man har börjat mer att fundera på det här, att hur går det till? Så jag tänkte på när du, Lasse, här tidigare talade om att vara skamlös. Så i Oscars sammanhang så är det ingen som ens inbillar sig att nu är det så här att den här kom faktiskt hit. Jag menar, med tanke på mängden filmer som görs över hela världen, så klart att vaska ner dem till 10 stycken som är nominerade i kategorin bästa film, det är ju redan i sig så att säga någonting som har haft en väldigt stark betydelse. Men när du, Marit, talar om det här politiskt, det är klart att saker får. Jag tycker kanske just i modern tid, om vi säger de senaste 10-20 åren, så har ju filmer också lyfts fram som politiska samtalsämnen. Jag menar, när det kommer en film med en all black cast så betyder det jättemycket. Eller sen kan man, när Green Book vann som bästa film, så kunde man efteråt diskutera att det här var ju helt vansinnigt. Att det var just den vita mannens blick på historieskrivningen, och vi tycker det här är jättebra, men det sett ur ett jätteblint perspektiv helt enkelt, och så här, att det kan få en diskussion. Och då tror jag ju att den diskussionen blir faktiskt når ett bredare lager, därför att alla människor nästan går på film. Så då kan den här genomslagskraften faktiskt vara enorm. Och där tycker jag att nu kanske de senaste åren, när man också har i de här kategorierna för bästa film fått in filmer som är icke-amerikanska, så det har haft en otrolig effekt på det, att man vaknar upp inför att världen är inte Hollywood. Alltså filmvärlden är inte bara det som görs i USA, utan att bara inse att det finns en hel värld där utanför. Så även om man säger att det är inte specifikt politiskt, men det har en politisk effekt ändå.
Hur är det med Nobelpriset då? Är det så att när andra, på något vis fjärran språkområdens litteratur uppmärksammas, är det så att märker man en ökning i försäljning eller intresse?
Nu, det är ju klart alltså att få Nobelpriset i litteratur, så det är ju som att jag vet inte vad man drar för lottovinst, men i varje fall så jag har nog åtminstone uppfattat det som att det genererar ringar på vattnet, alltså alldeles tydligt. Nu har man ju konstaterat till exempel när Han Kang från Sydkorea tilldelades priset i fjol, att det blev ett uppsving för hela den sydkoreanska litteraturen. Alltså att man fick upp ögonen också för andra författarskap från det landet. Och det tror jag är jätteviktigt för litteraturen överlag. Också det här att man talar om en massa olika författarskap innan kungörelsen av vem som kommer att få pris är viktigt. Som sagt, som jag konstaterade där innan, att det väcker ett allmänt intresse för litteratur överlag. Sen kan man ju fundera på någonting som Kai Schüler var inne på i den bok som du hänvisade till, Lasse, här tidigare, om det här med att är det nu sen en litteraturens världskanon då, litteraturpriset. Att om man ser på den här listan över pristagare, är det nu 118 författare som har tilldelats det här priset, bara 18 är kvinnor. Men det håller ju på att hela tiden korrigeras lite det här. Men i varje fall, så att det är klart att det är någon form av kvalitetsstämpel. Sen kan man ju också konstatera att många av de där författarna är ju totalt bortglömda idag. Och det speglar ju också då sin tid. Det var författare som var jättepopulära och viktiga på sin tid. Sen finns det också förstås en lika lång lista med författare som borde ha fått det där priset, men som inte fick det. De kanske hann dö innan de fick priset och så vidare. Så att det där, vad ska vi säga, isberget, den där toppen är ju bara det där lilla. Sen finns det ju en oas av andra författarskap som faktiskt borde få priset.
Ja, och det slog mig det här att på något vis där, hur mycket hela konsthistorien i stort ibland ser ut som bara en sån här rad av sån här tokroliga misstag när alla möjliga viktigpetrar håller på och säger att typ Vincent van Gogh eller någon att gud vad du målar dåligt liksom.
Mm.
Och att på något vis det här att jag tycker det är viktigt att en kritiker skulle vara liksom medveten om felbarheten och bristfälligheten i sitt eget perspektiv och så här. På något vis kanske hellre internalisera den här insikten att sannolikt så kommer någon i framtiden att skratta åt dig och din upphöjda smak på något vis.
Där är igen just den här, när man tänker just på, när du sa Marit, att det är viktigt med den här diskussionen inför. Jag tror att här är kanske just den här balansgången olika, eller vad ska man säga, tyngdpunkten olika när det gäller Nobelpriset och Oscars. Att i Nobelpriset är det viktigt det här innan, för att jag läste en kolumn också igår just kring det här att de är ganska kortlivade, de här svallvågorna kring när någon får Nobelpriset, att man springer och lånar dem då eller köper dem just då, men sen kanske det faller ganska fort i glömska helt enkelt. Medan det i filmvärlden ju är egentligen tvärtom. Men det är ju annars också, att jag menar just att vinner du en Oscar, så då så att säga din karriär därifrån framåt är tryggad. Att det är inte så många som går och gräver fram dina gamla filmer nödvändigtvis. Utan det, och du behöver inte ha varit en som har gjort 40 filmer tidigare, utan du kan vinna med din debutfilm. Att det finns så olika tyngdpunkter i det. Men när det gäller sen just ekonomiska intressen så är det ju otroligt viktigt med Oscarspris. Alltså det får liksom ringa på vattnet väldigt långt. Och detsamma gäller ju våra så här, ska vi säga, nationella filmpris som är aktuella i alla länder. Att det har liksom en betydelse för att få fortsatt finansiering och få synlighet och allt det här.
Jag tänker också när man ofta talar om att oj, så stora prissummor, det är till exempel Finlandia-priset 30 000 euro. Men då ska man tänka på att en författare har ju sällan månadslön, utan författare och många andra konstnärer i andra genrer är ju beroende av inkomster från till exempel stipendier eller olika priser eller något sånt, eller gör sidobusiness vid sidan av sitt konstnärskap så att säga. Så 30 000, hur lång tid har det kanske tagit? Det kan ha tagit många år att skriva den här romanen, som det ju nu i det här fallet är mera ett romanpris. Och därför tycker jag också att det är så oerhört viktigt att det finns alla dessa priser. Samtidigt ska de som sitter i olika juryer vara väldigt medvetna om sin maktposition. Att vilka konstnärer, författare är det som man lyfter fram? För det tenderar ibland att bli lite så att det är lite de samma författarna som lyfts fram i de här olika prissammanhangen. Men fältet är mycket bredare, och ska vi säga fältet med kvalitativa konstnärliga uttryck, produkter, är mycket bredare än så. Att man skulle gärna unna också att många skulle få den här synligheten. För att det är i dagens marknadsekonomi, dessvärre, så är det så att synlighet är också inkomst.
Ja, det hjälper ju inte. Det finns många priser om alla priser går åt samma person.
Nej.
Jag tänkte när man talar pengar så kan vi ju ändå nämna här att Nobelpriset så får man ju faktiskt 1 miljon för. Så där är det rediga summor. Men det som är också intressant att säga när man talar hela tiden om filmen så här och hur mycket pengar som satsas på att få synlighet för att vinna ett pris och så där. Så prisen i sig genererar så att säga inte direkta pengar. Alltså du får inte pengar för att du vinner en Oscar eller en Jussi eller en Guldbagge. Däremot så tycker jag det är intressant. Jag tycker att vi kan här så här, när vi närmar oss slutrakan, också nämna ett pris som ganska snart är aktuellt, alltså Nordiska rådets filmpris och Nordiska rådets litteraturpris.
Och de andra nordiska
priserna. Att där faktiskt så är det ett av de filmpris där du också vinner pengar, som får en betydelse för att, jag menar, producera film i Norden och hålla liksom fanan högt för nordisk film, så har det varit jättebetydelsefullt just det här att det också finns pengar i samband med det. Och Nordiska rådets filmpris har jag tyckt har varit jätteviktigt också som en sån här brobyggare om man talar om att vidga perspektiv. Så vi tittar alltid på att ja, men tänk nu, i Hollywood är man bara intresserad av Hollywood. Nåja, vi har lite det dilemma i Norden att vi har svårt också att nå ut med våra nordiska filmer till varandra inom Norden. Att de här prisen kan fylla den funktionen i att man får synlighet att okej, den här anses nu vara bäst i Norden just nu.
Och med de orden så blir vi tvungna att sätta punkt för dagens diskussion om Nobelpriset och andra priser.